Podplay.
Det är den 27 oktober 1962. Himlen är klar över Kuba och solen värmer marken på militärbasen El Chico, strax norr om huvudstaden Havana. Men i den himlen ska det snart hända något som påverkar hela världen. För soldaterna på kommandoposten i lägret vet inte riktigt vad de ska göra. De har sett ett amerikanskt spaningsflygplan flyga in i deras luftrum och nu är goda råd dyra. Deras ledare Fidel Castro har varit tydlig. De amerikanska flygningarna måste stoppas. Men det är inte bara hans åsikt de måste ha i åtanke. Sovjet har sina egna trupper på ön och deras general vill inte se några missiler avfyras från Kuba. Soldaterna på militärbasen sitter alltså i en rävsax. Vilket beslut de än fattar kommer en av ledarna att bli arg. Till slut bestämmer de sig. De siktar på planet och avfyrar en missil. Och i takt med att bråten seglar ner mot jorden blir världen en allt farligare plats.
Du lyssnar på historien om Kubakrisen. 13 dagar då stormakternas kärnvapenkapprustning nådde en kokpunkt och världen andlöst tittade på. Jag heter Blenda Zettervall-Klingert. Det är den 27 oktober 1962. I ovala rummet i Vita huset är stämningen så spänd att den går att skära med kniv. Det har gått 12 dagar sedan ett amerikanskt militärt spaningsflygplan upptäckte att arvfienden Sovjetunionen börjat bygga ramper på Kuba, endast 15 mil från USA. Ramper avsedda för att avfyra kärnvapenmissiler. Ett scenario som USA under inga som helst omständigheter kan acceptera. Sedan dess har det kalla krigets temperatur skruvats ner ett snäpp varje dag. Och frågan är om de inte nu befinner sig vid fryspunkten. I Vita huset har man dessutom just nåtts av information om att motståndarna har gjort ett mycket vågat drag. Ett amerikanskt spaningsflygplan av modellen U-2 har skjutits ner över kubanskt luftrum. Och allt har ställts på sin spets. För bara en stund sen hade Kennedy trott att krisen skulle kunna lösas med diplomati. En förhoppning som nu kan ha grusats. De har avfyrat det första skottet, säger USAs vice försvarsminister Paul Nitz, som hela tiden har ansett att USA måste sätta hårt mot hårt. Han får medhåll runt om i rummet. Men Kennedy är tyst och reserverad. Både han och resten av de män som sitter samlade runt honom vet vad en motattack kommer innebära. Ett tredje världskrig. Men för att förstå varför Kennedy och världen befinner sig i den här pressade situationen behöver vi backa bandet, närmare bestämt till Tyskland, 17 år tidigare. Det är slutet av juli 1945 och andra världskriget går mot sitt slut. Nazi-Tyskland och Italien har besegrats och nu kvarstår bara Japan innan de allierade kan utropa slutgiltig seger. I tyska Potsdam hålls en 2 veckor lång konferens mellan segrarmakterna Storbritannien, USA och Sovjetunionen. Man har samlats för att besluta hur Tyskland ska administreras efter krigets slut och hur makten ska fördelas. På plats finns stormakternas ledare, Storbritanniens premiärminister Winston Churchill, USAs president Harry S. Truman och Sovjetunionens diktator Josef Stalin. Det är långa dagar med intensiva diskussioner där ledarna dricker sprit, röker cigarr och bröstar upp sig mot varandra.
Vi har olika konferenser som skedde då. Jalta-konferensen var ett av dem, februari 1945. Potsdam som var i juli. Och där finns det en uppdelning av en ny global geopolitisk struktur om i världen. Och det här är upprinnelsen till det som vi sen kommer att kalla för kalla krigsperioden.
Det här är Andres Rivarola, professor i latinamerikanska studier och docent i ekonomisk historia.
Och då är det framförallt i den här uppdelningen vi har två stormakter bakom, den ena USA och den andra blev då Sovjetunionen.
Syftet med det politiska toppmötet uppfylls. Men under konferensen blossar en konflikt upp med väst i den ena ringhörnan och öst i den andra. Storbritannien och USA gillar inte att det kommunistiska Sovjetunionen snabbt har flyttat fram sina militära positioner och nu härskar över hela Östeuropa. Dessutom visar sig de ideologiska motsättningarna mellan väst och öst bli allt svårare att överse. Potsdam-konferensen blir starten på en frostig relation. Samtidigt som andra världskriget håller på att ta slut läggs alltså fundamentet för ett nytt, kallt krig.
Och en anledning till att det inte blev en het krig, vilket innebär inte att det var en massa konflikter runt omkring, men inte mellan de två, det var att det fanns ett nytt, vad ska man säga, teknologiskt avancerat vapensystem som heter kärnvapen.
För bara några dagar innan konferensen har USA lyckats detonera världens första atombomb. Något som USAs dåvarande president Harry S. Truman stolt anförtror Sovjetunionens ledare Josef Stalin under mötet. Men det här är information som ger Stalin ordentligt huvudbry. Att USA nu sitter inne på massförstörelsevapen med sprängkraft långt större än vad som tidigare skådats ger dem ett klart övertag i den nya världsordningen. Och bara några dagar senare, i augusti 1945, demonstrerar USA sitt nya vapen när de släpper atombomber över de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki. ...230,000 människor förlorar livet. Japan kapitulerar och med det är andra världskrigets slut. Det ska dröja 4 år tills 1949 innan Sovjetunionen lyckas med sin första provsprängning av ett kärnvapen. Där och då drar stormakternas kärnvapenkapprustning igång på allvar.
Så då kommer Sovjetunionen i kapp USA på den fronten och börjar utveckla kärnvapen i nya avancerade former som gör att man också får ballistiska interkontinentala missiler, det vill säga att USA kan bli då måltavla för robotar som skjuts från Sovjetunionen. Och om ett sådant krig skulle bryta ut mellan de två, när de båda hade det, skulle det förmodligen inneburit ett slut på den mänskliga civilisationen.
Vi hoppar fram 10 år till 1959. På ön Kuba i Karibien har den nationalistiska revolutionären och gerillaledaren Fidel Castro tagit makten från den korrumperade och USA-stödde diktatorn Fulgencio Batista. Men den skäggige och vältalige Castro, som hoppats på ett samarbete med USA, får direkt kalla handen. USA fruktar att Kuba riskerar att bli kommunistiskt under Castros styre. Och kommunism är något USA skyr som pesten.
Fidel Castro var vid den tidpunkten inte kommunist. På sätt och vis var inte USA motståndare till honom och hans reformer. Men Fidel Castro började avancera i någon form av socialistisk agenda, vilket gör att USA börjar se det här som en kommunistisk orienterad reformrörelse, och det var något som USA ville stoppa.
Relationen mellan länderna blir snabbt ansträngd och ska bland annat präglas av ett handelskrig där USA, som fram till dess varit Kubas viktigaste handelspartner, stoppar all import av socker från Kuba. Handelsblockaden medför enorma ekonomiska förluster för Kuba, vilket får Castro att vända blicken österut mot Sovjetunionen och dess ledare Nikita Chruschtjov. Ideologiskt står de två ledarna varandra nära, och dessutom har de båda ett horn i sidan till USA. Det dröjer därför inte länge innan de två nationerna börjar samarbeta, vilket sticker rejält i ögonen på USA. I början av 1961, 2 år efter den kubanska revolutionen, har det missnöje som pyrt mot Castro i USA nu blossat upp ordentligt. Med godkännande av landets nyvalda president John F. Kennedy genomför man ett invasionsförsök den 17 april 1961 för att försöka störta Castro-regimen. 1500 exilkubaner, tränade av USAs underrättelsetjänst CIA, ska ta sig in i landet via Grisbukten på Kubas sydkust. Men allt går fel, och operationen misslyckas katastrofalt, vilket får spänningarna mellan USA och Kuba att öka ytterligare. Efter att ha avvärjt invasionen söker Castro, som nu ser USA som ett direkt hot och en uppenbar fiende, militärt stöd hos Sovjetunionen och Chruschtjov, som inte är sen med att erbjuda en hjälpande hand.
Så då kan vi lika gärna gå åt andra hållet och bli kommunister och göra en ordentlig revolution med antiimperialismen då som någon form av inriktning.
Men nu inser USA att hotet från Kuba nu är större än att de har fel ideologi. I och med Castros allt tätare relation med Chruschtjov har man plötsligt Sovjetunionen på sin egen bakgård, bara 15 mil från Floridas kust. Det som USA dock än så länge är lyckligt ovetande om är att Chruschtjov inte bara lånat Castro en hjälpande hand, utan något som kan slå sönder hela världsordningen.
Det är den 16 oktober 1962. I Vita huset är John F. Kennedys käkar lika spända som stämningen i rummet. På bordet framför sig har han fotografier tagna 2 dagar tidigare av ett spaningsflygplan. Och de är smärtsamt tydliga. Det står avfyrningsramper på Kuba, och de är avsedda för kärnvapenmissiler. Fotoanalyser visar att ramparna är ämnade för sovjetiska medeldistansmissiler av typen R-12. Enligt USAs underrättelsekällor kan de nå så långt som till Washington DC och New York om de avfyras från Kuba. USA står inför ett omedelbart hot, och man betraktar ramperna som en oacceptabel provokation. Av allt att döma verkar ramperna dessutom vara klara att användas redan inom 2 veckor. Man kan alltså vara så lite som 14 dagar ifrån att kärnvapen detoneras på amerikansk mark. Kennedy, som redan har fiaskot med grisbuktsinvasionen i ryggen, agerar direkt. En eventuell domedagsklocka har börjat räkna ner, och nu finns det ingen tid att förlora.
Några högintensiva dagar passerar, och Kennedy gör allt för att hemlighålla det hot som nationen står inför. För att pressen inte ska få nys om informationen följer han noga sina rutiner och håller sig till sitt schema. samtidigt på Kuba förflyter allt enligt plan. I flera månader har Sovjetunionen i smyg fraktat soldater, kärnvapenstridsspetsar, bombflygplan och annat krigsmateriel till Kuba. Nu finns 40 000 sovjetiska soldater och ingenjörstrupper stationerade på den lilla karibiska ön. Sovjetunionens förklaring är att de ska hjälpa sina allierade att försvara sig mot fler invasionsförsök från grannlandet i norr, vilket Castro är övertygad om kommer ske. Men Chruschtjov ser fler fördelar med att Kuba bett om Sovjetunionens hjälp. Tidigare under året har USA placerat kärnvapenmissiler i Turkiet, nära Sovjetunionens gräns. Missiler som på kort tid skulle kunna utplåna storstäderna Moskva och Kiev. Det här, tycker Chruschtjov, har öppnat för en utmärkt möjlighet att betala tillbaka med samma mynt och återställa maktbalansen. Vad Castro och Chruschtjov däremot inte vet är att Kennedy-administrationen nu känner till vad som för sig går på Kuba och att de jobbar dag och natt för att besvara provokationen. I Vita huset är president Kennedy pressad. Luften känns kvav i rummet, så han kavlar upp ärmarna och öppnar skjortkragen. Rapporter från de fortsatta spaningsflygningarna över Kuba visar nu fler ramper. Och till råga på allt verkar det redan finnas flera medeldistansmissiler utplacerade på ön. Flera av dem verkar redo att avfyras. Idag, den 19 oktober 1962, har generaler från det amerikanska försvaret samlats runt Kennedy i Vita huset. De anser att ett offensivt motdrag är det enda rätta. Allt annat vore ett tecken på svaghet. Men Kennedy vet inte om han håller med. Han är rädd för vad Sovjetunionens vedergällning på ett offensivt motdrag skulle kunna innebära. Hur stora risker är han villig att ta med kärnvapenmissiler riktade mot sitt land?
Där fanns det som vanligt många olika förslag till hur man kunde göra. Vissa ville att man skulle slå tillbaka direkt mot Sovjet. Det finns alltid de så kallade hökarna i det här. Att inte göra något, strategin var igen. Fortsätta med diplomatiska påtryckningar. Och så fanns det möjligheten att börja i alla fall med en blockad. Och det var den vägen man gick.
Blockaden skulle också köpa dem tid att möjligen kunna lösa krisen på diplomatisk väg. Något som tilltalar Kennedy. Men det kan också eskalera situationen, eftersom det kan ses som en krigshandling. Det är kvällen den 22 oktober 1962 och Kennedy har förberett ett tal till nationen. Men han vet att Kuba och Sovjetunionen också lyssnar. Och talet är lika mycket riktat till dem. I talet, som är tyngt av allvar, avslöjar Kennedy den upptäckt man gjort. Att Sovjetunionen är i full färd med att placera kärnvapen på kubanskt territorium. Och de pekar mot USA. Han förklarar i detalj hur långt Sovjetunionens missiler kan nå, vad de kan förstöra och att man betraktar dem som offensiva vapen. Kennedy är tydlig. Missilerna ska bort till varje pris och USA kommer inte dra sig för att använda militärt våld om det skulle bli nödvändigt. I direktsändningen meddelar han också sitt beslut att USA kommer att svara på hotet med en strikt militär blockad. Han säger, citat: alla fartyg av något slag på väg mot Kuba från alla nationer eller hamnar kommer, om de befinns innehålla last av offensiva vapen, att tvingas vända om. Han uppmanar Chruschtjov att genast avbryta upprustningen och montera ner ramperna. Tonen är hård. Citat: alla former av robotanfall från Kuba med kärnvapen mot en stat på västra hemisfären kommer att betraktas som ett sovjetiskt angrepp mot USA och kommer att mötas av en fullständig vedergällningsattack mot Sovjetunionen. I sitt tal passar Kennedy också på att rikta sig mot det kubanska folket. Han beklagar att den nya regimen är marionettdockor styrda av främmande makter och som nu har förvandlat Kuba till ett mål för ett potentiellt kärnvapenkrig. Talet ekar över USA och vidare ut i världen. Panik utbryter omedelbart och människor förbereder sig för kärnvapenkrig genom att hamstra förnödenheter och hitta skyddsrum. Lite mindre än 20 år efter att andra världskriget tagit slut kan det nu vara dags igen.
Det var nog panik, inte bara i USA, det var nog världen över. Det hade funnits en känsla av, vad ska man säga, av nedtrappning. För att det kunde bli bra, det kunde bli en samlevnad mellan koexistens mellan de här två supermakterna. Men allt det här grusade som inte dels med krisen i Berlin, sen med Kubakrisen.
På Kuba sitter Fidel Castro sammanbiten och följer utvecklingen. Hans och Khrushchevs sammansvärjning är avslöjad. Men det är inte vad som upprör honom. Nej, vad som skaver är att Kennedy kallat honom för marionett och insinuerat att han bara springer Sovjetunionens ärenden. Han blir samtidigt allt mer övertygad om att USA planerar ännu en invasion av Kuba. Han beordrar en mobilisering av 300 000 soldater och med Sovjetunionens hjälp i form av pansarvagnar, bombplan, soldater och kärnvapenmissiler står Castro mer än redo att försvara sin ö om USA skulle få för sig att försöka något. På andra sidan Atlanten i Moskva befinner sig Castros bundsförvant Nikita Khrushchev. Han har också lyssnat på Kennedys tal och förstår att insatserna har höjts rejält. De är avslöjade. Khrushchev funderar över situationen och vad USA sagt sig beredda att göra. Sovjetiska fartyg med kärnvapenstridsspetsar i lasten är på väg mot Kuba. Men å andra sidan har de senaste månadernas hemliga laster till ön redan gett Sovjetunionen en bra språngbräda. Även om fartygen aldrig når fram till Kuba har man mer än tillräckligt med material på ön för att förbli ett allvarligt hot mot USA. Blockaden är ett problem, men ett problem som går att hantera. Men situationen har onekligen trappats upp ordentligt. Och på båda sidor Atlanten höjs nu den militära beredskapen. Sovjetunionen och USA stirrar på varandra. Och nu är bara frågan vem som blir den första att blinka.
Det fanns höker också i Sovjetunionen och på Kuba. Bland annat Castro och hans regering var ju för att man skulle då kraftigt svara mot USA. Gärna kanske göra en direkt attack mot USA. Här fanns det motsättningar hela vägen. Så Khrushchev själv hade en väldigt svår position.
Det är den 24 oktober 1962. Två dagar efter Kennedys tal till nationen. Medan världens skräckslaget ser på placerar sig över 180 amerikanska militärfartyg i en 10 mil lång linje i havet öster om Kuba. Hundratusentals soldater har mobiliserats i södra Florida. Och runt om i USA står 600 flygplan redo att rycka ut i strid. Amerikanerna är beredda. Samtidigt seglar sovjetiska fartyg västerut över havet, rakt mot blockaden. Under förmiddagen på en given order träder blockaden officiellt i kraft. Ett märkligt lugn sänker sig Och tystnaden bryts endast av dån från stridsflygplan som patrullerar skyarna ovanför det karibiska havet. Ombord på de amerikanska fartygen råder en närmast ödesdiger stämning. Alla ombord på skeppen har samma fråga i huvudet. Vad händer om de sovjetiska fartygen ignorerar blockaden och behöver stoppas med våld? Dagarna går och världen darrar. Det är nu den 26 oktober och i Karibien väntar sig den amerikanska flottan att sikta sovjetiska fartyg i horisonten när som helst. Kennedy, som följer utvecklingen från Vita huset, sväljer hårt. Har han fattat rätt beslut? Fiendens fartyg är på väg mot blockaden och det finns absolut inga garantier för att den stundande konfrontationen kommer att bli fredlig. Kennedy och världen håller andan. Detta är en dag som kan skrivas in i historieböckerna av helt fel anledningar. De sovjetiska skeppen kommer bara närmare blockaden och nu ställs allt på sin spets. Men i Moskva har Chrusjtjov fattat ett beslut. Han vill lika lite som USA starta ett kärnvapenkrig och förstår att om något av hans fartyg skulle tränga igenom blockaden kan situationen urarta ordentligt. Dessutom vill han inte riskera att hans dyrbara kärnvapen beslagtas av USA. Efter överläggning med sina rådgivare ger han därför till slut sin order. Skeppen ska inte tränga igenom blockaden. Det var många drömt om, men få vågar tro. Fartygen med kärnvapen ombord stannar för att till slut vända om och åka tillbaka österut på Chrusjtjovs order. Sammandrabbningen uteblir. Världen kan dra en lättnadens suck. Åtminstone för stunden. I Moskva har Chrusjtjov fått det hett om öronen. Hans beslut att placera kärnvapen på Kuba har orsakat en rejäl röra. Och nu ställs krav på honom att städa upp den. Läget måste lugnas ner, och det nu, innan helvetet brakar loss. Men Chrusjtjov vägrar vika sig för USA. Dessutom vill han inte lämna Kuba i sticket. Han är fast besluten om att stå för sitt ord och se till att Castro-regimen står under Sovjetunionens beskydd. Men samtidigt vill han till varje pris undvika krig. Det är alltså en minst sagt knivig sits.
Så hur skulle då man komma loss från den här situationen för att inte verka som svag, inte bara gentemot USA, mot inom det egna motstånden inom Sovjetunionen som var kanske för en tuffare linje?
Till slut landar Chrusjtjov i en kompromiss och formulerar ett erbjudande till USA. Sovjetunionen går med på att montera ner ramperna och avlägsna alla kärnvapenmissiler och trupper från Kuba. I utbyte vill man att USA häver blockaden och samtidigt garanterar att de aldrig någonsin tänker invadera Kuba. Han skickar också med en varning. Om ni anfaller Kuba kommer vi att svara. Och det kommer inte att bli trevligt. Efter 10 timmar når meddelandet Kennedy och hans rådgivare. En potentiell diplomatisk lösning på krisen har öppnat sig. Och trots Chrusjtjovs hårda tonläge är det en lösning som Kennedy är lockad att acceptera. Men så enkelt ska det inte bli. På Kuba är Castro nämligen irriterad över att USA och Sovjetunionen förhandlar över hans huvud. Frustrationen fräser i bröstet på honom, Sovjetunionen, som lovat att stå på hans sida, tycks nu vackla och böja sig för USA, deras gemensamma fiende. Att Chruschtjov först stoppar vapenleveranserna och nu erbjuder att montera ner missilramperna blir för mycket. De 180 fartygen står fortfarande kvar utanför Kubas kust. Och ovanför honom cirkulerar konstant amerikanska militärflygplan. Castro blir bara mer och mer övertygad om att en amerikansk invasion av Kuba är en tidsfråga. Fulltankad på cigarrer och ursinne skriver han till Chruschtjov att de borde anfalla USA innan USA hinner anfalla dem. Flera kärnvapenmissiler är uppställda och redo att avfyras. Så varför inte använda dem? De måste visa handlingskraft, och det nu. Castro börjar få svårt att tygla sitt temperament. Något som snart ska eskalera krisen rejält.
Det fanns ju en stark motvilja till att faktiskt gå in i en ytterligare upptrappning som skulle kunna leda till ett tredje världskrig. Så man sökte verkligen en förhandlingslösning till det här kriget.
Den 27 oktober, dagen efter att blockaden trätt i kraft, vankar Chruschtjov av och an på sitt kontor i Moskva och kollar konstant på klockan. Han har ännu inte hört något från Kennedy angående sitt erbjudande. Frustrationen växer sig starkare för varje timme som går, och snart beslutar sig Chruschtjov för att ställa ännu hårdare krav på sin amerikanske motpart. Men han kan inte vänta längre på att hans brev ska nå Vita huset, så han tar hjälp av media för att nå fram med sitt budskap. I en sändning på rysk radio vände sig Chruschtjov direkt till USA, där han nu kräver att USAs kärnvapenmissiler i Turkiet ska avlägsnas. Om inte USA tar bort sina missiler där, kommer inte Sovjetunionen att ta bort sina från Kuba. I Vita huset mottar man inte de nya kraven väl. Kennedy och hans rådgivare känner sig provocerade av Chruschtjov och tycker att han gapar efter för mycket. Att montera ner sina kärnvapen i Turkiet skulle sända fel signaler. I världens ögon skulle det visa att USA viker sig för lätt för Chruschtjov och att de är beredda att släppa sitt övertag i maktbalansen. Kennedy knyter näven. Han vill inte visa sig svag, men är fortfarande fast besluten om att en diplomatisk lösning måste gå att nå. Men nu börjar både tid och tålamod att rinna ut. Det är bara en tidsfråga innan minsta lilla felsteg i konflikten blir den droppe som får bägaren att rinna över. Samtidigt i Moskva har Chruschtjov, som precis läst Castros brev, börjat bli orolig över sin hetlevrade vän. Att Castro, som verkar allt mer desperat och kräver att få sätta USA på plats, har tillgång till Sovjetunionens vapen, känns otryggt. En misstanke som ska visa sig vara befogad. Dagen innan, på kvällen 26 oktober, har Castro nämligen mött upp general Issa Plitschev, som basar över de sovjetiska styrkorna på Kuba. De befinner sig på det militära högkvarteret i El Chico, några mil från huvudstaden Havana. Castro är rasande. Han har fått nog av USAs kränkningar av det kubanska luftrummet. Överflygningarna måste stoppas, och det nu. General Plitschev håller med. Men han har samtidigt fått tydliga order om att inga missiler får avfyras utan godkännande från Moskva. Mötet avslutas, och Plitschev försöker lugna Castro genom att förklara att de håller luftrummet under noggrann uppsikt. Hans ö är i trygga händer. På morgonen den 27 oktober får kommandoposten i det militära högkvarteret El Chico Dock syn på ett amerikanskt spaningsflygplan som kränker kubanskt luftrum. Efter Castros besök blir de tjänstgörande soldaterna rådvilla. De försöker kontakta general Plichev för att rådgöra med honom. Men han går inte att nå. De är pressade och känner att de måste agera. Till slut bestämmer de sig för att ta saken i egna händer, trots att generalen inte utfärdat någon order. En missil avfyras och det amerikanska flygplanet faller ur luften. I Vita huset har Kennedy och hans rådgivare just beslutat sig för att gå med på Chrusjtjovs krav när de nås av informationen om det nedskjutna spaningsflygplanet. En amerikansk pilot har blivit krisens första offer och allt ställs på sin spets. De har avfyrat första skottet, säger USAs vice försvarsminister Paul Nitz, som anser att bara ett alternativ återstår. En motattack. Kennedy sjuder av ambivalens. Är han verkligen beredd att gå till historien som den man som startade ett kärnvapenkrig? Samtidigt som Kennedy svettas i Washington DC ökar dramatiken utanför Kubas kust. Innanför blockadlinjen ligger nämligen en kärnvapenbestyckad sovjetisk ubåt och trycker långt under havsytan. I flera dagar har den hållit sig i undervattensläge och försökt undvika fiendens radar. Men nu har ett amerikanskt fartyg upptäckt den. Fartyget försöker flera gånger kontakta ubåten men får inget svar. Allt de möts av är tystnad i takt med att spänningen ökar. Till slut beslutar man sig för att försöka tvinga upp ubåten med andra, kanske mer övertygande medel. Där nere i djupet råder tryckt stämning. Det är mörkt, trångt och varmt ombord. Och ubåtens batterier börjar sina. Plötsligt hörs den första av flera smällar. Det är sjunkbomber som släpps från fartyget ovanför i ett försök att tvinga upp ubåten. Stämningen ombord på ubåten blir snabbt kaotisk. Besättningen är övertygad om att ett tredje världskrig har brutit ut ovanför ytan och att ubåten nu blir attackerad. Vildsinta överläggningar mellan båtens tre befälhavare tar vid. En av dem anser att anfall är bästa försvar och vill avfyra en kärnvapenbestyckad torped mot ett av USAs hangarfartyg. Men rutinerna för att få avfyra en sån torped kräver ett godkännande av samtliga befälhavare. Och en av dem sätter sig på tvären. Han påpekar att de faktiskt inte vet hur läget ser ut där uppe. Om de avfyrar missilen utan att ett krig har utbrutit så kommer det definitivt att göra det när hangarfartyget väl träffas. Och de kommer hållas ansvariga. De andra befälhavarna blir ursinniga, men rutinerna följs och beslutet står fast. De låter bli.
Vasiliev Arkhipov, jag säger hans namn, för det här är presidenter, det är länder, men det är enskilda personer kan faktiskt avgöra händelser. Och här har vi en sovjetisk rysk medborgare som faktiskt vägrade att gå med på att svara med kärnvapen. Det skulle kunna ha varit befogat, för det var faktiskt så att under den här krisen så attackerades ju ändå en sovjetisk ubåt med bomber.
Befälhavarna på ubåten valde alltså att inte avfyra en missil. Och i Vita huset har bröderna Kennedy stått emot starka åsikter från sina rådgivare om ett amerikanskt motangrepp. Kennedy-bröderna har beslutat sig för att officiellt gå med på Chrusjtjovs erbjudande. Men bara till viss del. I ett brev meddelar de Chrusjtjov att de kommer att häva blockaden samtidigt som de garanterar att de inte kommer att invadera Kuba. En nedmontering av kärnvapenmissilerna i Turkiet kan de tänka sig att diskutera framåt, Men just nu kräver de att Sovjetunionen omedelbart påbörjar arbetet med att dra sig tillbaka från Kuba. De kan betrakta det som USAs sista bud, och om Chrusjtjov inte accepterar kommer amerikanska åtgärder att vara oundvikliga. Dagen därpå, 28 oktober 1962, mottar Chrusjtjov amerikanernas bud. Han är trött efter de minst sagt intensiva veckorna, då en katastrof hängt över hans huvud dygnet runt. Nu får det räcka. Han väljer att se USAs garantier om att hålla sig borta från Kuba som en seger. Han godtar därför Kennedys erbjudande, och bara ögonblick senare meddelar man på rysk radio att en överenskommelse är nådd. Missilerna ska lämna Kuba och USA drar tillbaka blockaden. Krisen är avvärjd. Kennedy nås av beskedet under morgonen medan han klär på sig. Han drar en djup suck av lättnad, hänger på sig kavajen och känner en enorm tyngd lätta från sina axlar. Tredje världskriget har undvikits. Men på Kuba är stämningen tyngre. Castro är utom sig av vrede. Runt om på ön har de sovjetiska styrkorna redan påbörjat nedmonteringen av missilerna och ramperna. Castro kan bara maktlöst se på medan hans övertag monteras ner, skruv för skruv. I ett brev försöker Chrusjtjov att muntra upp sin allierade Castro. De har fått USA att lämna garantier om att inte attackera eller invadera Kuba, vilket ska ses som en seger. Chrusjtjov har visserligen rätt, men Castro känner sig djupt sviken av sina allierade. Och nu har chansen att hämnas på USA runnit som sand genom hans fingrar. Spelet är över, och det är också Kubakrisen. Kubakrisen blev en vändpunkt i det kalla kriget. Både USA och Sovjetunionen insåg att deras ideologiska skiljaktigheter och höga tongångar nästan hade slutat i en kärnvapenkatastrof. En följd var att man beslöt att inrätta en direktlinje mellan Washington och Moskva. Heta linjen, som den kallades, skulle underlätta kommunikationen mellan stormakterna och förhindra framtida missförstånd. Kennedy framstod som segraren i Kubakrisen, även om det egentligen var en missvisande bild. I tysthet gick USA med på Chrusjtjovs krav om att ta bort missilerna från Turkiet. Men eftersom Chrusjtjov garanterat att den delen av överenskommelsen skulle hemlighållas, var dessa eftergifter inget som den sovjetiska ledaren kunde ta åt sig äran för. Chrusjtjovs utplacering av kärnvapen på Kuba och vad det ledde till ansågs därför ha varit ett stort misslyckande. Och i oktober 1964 tvingades han avgå. Kennedy satt kvar som USAs president fram tills att han den 22 november 1963 sköts ihjäl under en bilfärd i Dallas, bara 46 år gammal. Idag, mer än 60 år senare, är relationerna mellan USA och Kuba fortsatt väldigt kyliga. Bland annat pågår ännu den stränga handelsblockad USA införde mot Kuba efter att Castro tagit makten. Trots det upplevda sveket från Chrusjtjov fortsatte Sovjetunionen att vara en viktig partner för Castros Kuba, som bland annat gav dem bistånd och betalade generöst för landets socker. Fidel Castro satt kvar som Kubas president fram till 2006, då han överlät makten åt sin bror. Alla tre ledarna kommer gå till historien som männen som fick världen att hålla andan.
Tid och tålamod är viktigt för att lösa konflikter. stormakter kanske består, men ideologierna bland dem ändras. Och så att säga, konfliktskiljelinjerna ändras också. Att för en stund, om man är osams om en viss sak, orsaka ett förödande krig. När saker och ting ändå kan ändras sedan, och man kanske kan till och med mötas där man förut hade motsättningar. Det är väl en viktig lärdom av historien.
Du har lyssnat på historien om Kubakrisen med mig, Blenda Zettervall Klingert. Scenerna lästes av Ola Ringdahl. Manuset är skrivet av Johan Alenius. Producent är Jonas Lindskov. Redaktör är Alex Häger och produktionskoordinator Victoria Rinkos. Historien om produceras av Podplay.
Podplay, en del av